Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Josefin Janke är åter vår gäst i Babys podcast. Josefin som jobbar som barnsjuksköterska på BHV i Umeå och där möter många nyblivna föräldrar och såklart småbarn. Därför ska vi idag lyfta ett viktigt ämne och prata om att främja amning i samband med matintroduktion. Och du där ute är som vanligt varmt och hjärtligt välkommen till Babys podcast och mig, Carina Barnmorska. Och du Josefin, välkommen tillbaks.
Tack så mycket.
Vad trevligt att du kan gästa oss igen och prata om det här som ju är viktigt. Jag vet inte så himla mycket om det här, eller ja, en del vet jag väl. Men jag jobbar inte med så stora barn som du gör på BVC. Och det är ju mycket viktigt det här att vi ändå kan ge information, främja amning. Då när vi börjar med den här matintroduktionen till de små, eller hur?
Ja men precis. Den allra första tidens amning är ju speciell och det är en period man kan behöva mycket stöd. Men sen vet vi även att den här perioden när barnet är 4-6 månader, när de börjar bli dags att börja smaka på annan mat, också kan vara en känslig period när det gäller amningen. Och där man faktiskt ser att i amningsstatistiken att amningsförekomsten faller ganska snabbt. Att det är många som slutar amma i den åldern.
Mm, är det så?
Mm.
Josefin, du jobbar ju då i Umeå och tar ju hand om många familjer där. Och du är barnsjuksköterska. Du har också erfarenheten för att fira egna barn. Jag vet att du arbetar som doula ibland, som amningsstödare och folkbildare. Så att nu har du grottat ner dig lite i det här ämnet och har dessutom föreläst i Region Västerbotten just om att främja amning i samband med matintroduktionen.
Mm. Amning generellt är ju som ett av mina favoritämnen. Jag tycker att det är roligt att fokusera på amning under hela amningsperioden som sagt och även främja att behålla amningen under en längre tid.
Och det gör det ju så himla bra. Ge det här stödet till kvinnorna och familjerna som behöver just den här det här amningsstödet är så viktiga. Men du, rekommendationer kring amning. Vi rekommenderar ju helamning till 6 månaders ålder. Sen kan vi väl tillägga att amma eller inte amma, det är ju varje kvinnas val.
Ja, självklart. När man pratar om att stödja amning och främja amning så är det ju för de kvinnor som vill amma. Vill man inte amma så behöver man ju inte amma överhuvudtaget, utan jag tänker det vi pratar om i det här avsnittet kommer ju handla för de som vill behålla amningen. Det är ju de det är aktuellt för.
Mm, absolut. Och att vi inte lägger någon värdering. Vi kan ju tala om fördelar med att amma, men vi lägger ingen annan värdering i att hur man matar sitt barn. Det är upp till var och en. Väldigt viktigt att vi säger det.
Absolut.
Tillbaks till kring amningen då. Jag sa vi rekommenderar till 6 månaders ålder.
Ja.
Och sen
är ju rekommendationen att man behåller amningen tillsammans med att barnet också börjar få annan mat. Och i världen, i de flesta länder, så är ju rekommendationen att man behåller amningen minst till 2 års ålder. Eller så länge barn och mamma vill då såklart. Och i Sverige så har man ju valt att justera det här lite och istället rekommendera till minst 1 års ålder. Eller så länge barn och mamma vill. Och det handlar ju egentligen inte om att man inte ställer sig bakom till exempel WHO:s då, Världshälsoorganisationens rekommendation om delamning till 2 års ålder, utan det handlar om hur man förväntar sig att råden tas emot här i Sverige och att man har då landat i att minst till 1 års ålder är ett råd som passar i Sverige just nu.
Men du, då pratar vi om delamning. Finns det några eller många som helammar tills barnet är 1 eller 2 år?
Det finns ju en del som liksom gärna vill hävda att man kan fortsätta amma helt längre än till 6 månader. En del pratar ju om det här begreppet att food before one is just for fun. Alltså att man bara, det ska bara vara roligt att äta mat för 1 års ålder. Att det inte är för näringen utan att det är bara för att det ska vara lekfullt. Och det stämmer ju inte riktigt, utan det är faktiskt så att från 6 månaders ålder så behöver barnet börja äta lite annan mat än bröstmjölk. Av flera skäl, både liksom rent näringsmässigt, att bröstmjölken inte riktigt räcker till längre, och då gäller det ju framförallt, eller egentligen enbart, nästan enbart är det ju då för, på grund av järn, att barnet behöver börja få i sig järn från andra källor.
Ja, men också. Och om jag får avbryta det där, ja. Josefin, och fråga. För visst är det så att här är det ju barnets hjärna som utvecklas, och då under framförallt de 2 första åren. Och här är det ju då viktigt att barn får i sig näringsriktig mat för att den ska kunna utvecklas på bästa sätt.
Mm. Ja, så är det ju. Bröstmjölk är ju en fantastisk källa till all typ av näring. Det innehåller ju egentligen allt som barnet behöver förutom tillräckligt med D-vitamin och tillräckligt med järn. Och det första halvåret så har ju barnet ett medfött järnförråd som det klarar sig på och som det kan liksom använda sig av den här första tiden. Men någonstans när barnet börjar bli ungefär 6 månader så börjar det här järnförrådet att vara lite uttömt och sådär. Och då är för de allra flesta så behöver man då börja fylla på järn utifrån från en annan källa. För bröstmjölken har ett väldigt lågt innehåll av järn.
Mm.
Mm. Och sen är det också den här perioden från 6 till 12 månader. Det är ju en jätteviktig period för barnet. Både att smaka nya smaker och konsistenser och få liksom utforska mat. Och rent motoriskt att lära sig att äta. Att lära sig att koordinera rörelserna med tungan, tugga, föra mat till munnen med händerna och sådär. Så att det är en lämplig period att börja äta från 6 månader. Och man vet också att barn som helammas längre tid än 6 månader har större risk för till exempel järnbrist och att det blir svårare med maten. Men precis att man börjar med mat från 6 månader betyder ju inte att man ska äta fullt ut då, utan hela den här perioden från 6 månader till 12 månader är ju en period för träning där mängden av mat successivt ska ökas. Så att man säger ju samtidigt att, eller rekommendationen är ju att bröstmjölk är den huvudsakliga näringskällan under hela barnets första år, upp till 12 månader. Men från 6 månader så behöver barnet utöver bröstmjölken även komplettera med annan mat.
Men vad skulle du säga, när kan man börja? Du sa tidigare från 4 månaders ålder. Så mellan 4 och 6 månader, är det det vi rekommenderar att barn får sina smakportioner, alltså matintroduktion?
Ja, det är jätteviktigt att göra skillnad på de här begreppen. Man kan kalla det, som du sa, smakportioner. Sen kallar man det smaksensationer och pyttesmå smakprover. Och det är olika saker. Smakportioner är ju att man ger lite mer mat, kanske teskedar eller matskedar med mat. Och rekommendationen att börja med så pass mycket mat är från 6 månader. Den allmänna rekommendationen är ju att man väntar till 6 månader med att ge någon mat överhuvudtaget. Att bröstmjölken räcker som enda näringskälla fram till 6 månader och att man först därefter börjar ge lite annan mat. Men om föräldrarna vill börja tidigare så går det att börja från 4 månader. Men då handlar det istället om de här pyttesmå smakproverna eller smaksensationerna. Och det är en mycket mindre mängd mat. Då handlar det om att man ger mat i liksom 1 milliliter eller lite slick på fingret eller sådär. Och syftet med den lilla maten som barnet då får från 4 månader till 6 månader är inte att tillföra näring till barnet, utan det är bara att det ska få smaka och få utforska maten. Inte att det ska bli mätt på det den äter.
För det där är ju väldigt intressant, att ju tidigare man lär sig vissa smaker, och då kan det vara sura, bittra, lite starka smaker som man ändå kan ge från början, som man är väldigt försiktig med i vissa fall, för man tror inte barnet tål det. Sägs det att då har jag vant barn med att äta de här olika smakerna sen senare, då får jag inte en lika kräsen unge senare. Är det så vi resonerar, eller varför tänker vi att det är så viktigt med de här små, små pytt smaksensationerna, de här små, när vi gör mos av mat och produkter som vi ger barnet då?
Egentligen tänker vi inte att det är jätteviktigt med de här smaksensationerna. Det går precis lika bra att vänta till 6 månader som att börja vid 4 månader. Men som du säger så är det ju viktigt att barnet får smaka med lite mera utmanande smaker. Tidigare så gav man ju som av tradition kanske mosad potatis eller mosad blomkål, palsternacka och sådana söta saker, banan och så. Och det är ju egentligen inte några utmanande smaker för barnet att träna på. Så att från det att barnet börjar smaka lite små mängder mat, oavsett om det är 4, 5 eller 6 månader eller när det börjar, så får man ju gärna inkludera mera utmanande smaker som beskt och surt och kryddiga smaker och sådär. Och då finns det en del forskning som tyder på att de är mer barn då senare blir villiga att äta mer av de smakerna, att de inte blir lika kräsna senare. Sen exakt när man börjar har mindre betydelse. Det viktigaste är att man behöver alltså inte skynda sig att börja från 4 månader, utan det går jättebra från 6 månader. Det viktigaste är att man introducerar de här och fortsätter att ge de här utmanande smakerna kontinuerligt under hela barnets första år. För det som händer någonstans när barnet börjar närma sig kanske 1,5-2 års ålder, det är att många barn blir ganska kräsna i naturen att de, kring mat. Att de har svårare att smaka nya smaker och sådär. Och då är det bra om man innan barnet har nått den här åldern har liksom vant dem vid så många typer av smaker som möjligt egentligen.
Men det låter väl bra. Det blir en gourmet eller en gourmand av de här barnen som får de här tidiga, allsidiga smakerna.
Ja, det kan bli. Samtidigt så kommer de flesta barn ändå in i en fas där de är mer kritiska och inte vill smaka allting. Så att även om man på pappret har gjort allting liksom rätt och erbjudit barnet både grapefrukt, juice och tranbär och alla möjliga smaker, så kan man ändå ha en 2-åring som mest vill äta makaroner ändå. Så att man ska inte som förälder känna att man har gjort någonting fel eller misslyckats bara för att man får ett barn som i perioder är mer kräsen kring maten. För det är de allra flesta barn, oavsett hur man gör.
Det ingår väl i naturen liksom, att vi ska röta vissa saker under vissa perioder. Och det har med många saker att göra. Och sen att vi är individer och att vi kommer att gilla vissa saker, medan andra saker inte alls. Jag har en unge som inte äter skaldjur, fast vi är liksom uppvuxna mer eller mindre på västkusten med fantastiska skaldjur. Och han totalvägrar, till och med i äldre ålder nu. Så ja, ibland kan man inte göra. Man ger och de får prova massa olika. Sen bestämmer de själva. Precis som du säger, man har gjort allt i sin makt för att de ska bli allätare. Och det blir de inte ändå. Men du, det är väldigt intressant runt omkring mat. För det är ju mycket som handlar om mat i våra liv ändå. Men den här matintro då, om den nu är vid månad 4 eller 6 eller kanske lite senare. Hur ser vi att barn vill börja äta? Hur vet jag som förälder? Jag bara provar någon gång där jag tycker att det passar mig och tror att det passar barnet att börja ge det lite små portioner eller smaksensationer.
Ja, men en jättebra fråga, för det är ju betydligt viktigare än vilken ålder barnet har egentligen. Man tittar på barnet och ser om har jag ett barn som är redo att börja äta. Och vad är det då man ska titta efter? För det första är att man har ett nyfiket barn som är intresserat. Tänk dig att du har ett barn som sitter med vid matbordet när ni äter och så tittar barnet sig runt och liksom följer med blicken och ser vad är det de tar på bordet, vad är det de stoppar i munnen och så här. Man ser verkligen att de tycker att det ser spännande ut. De kanske till och med gapar själva och liksom visar att de vill ha, då har man ett intresserat och nyfiket barn. Sen är det ju bra om de har de motoriska förutsättningarna att kunna äta. Till exempel att de är tillräckligt starka i bål och rygg för att kunna sitta upp i en matstol själva. Och att de har börjat föra saker med händerna till munnen, att de kan plocka upp mat och stoppa in i munnen. Och för en del kanske det här redan är vid 4 månader och för en del är det vid 6,5-7 månader och sådär. Men absolut viktigare att kolla på sitt barn än att se exakt hur många månader de är eller följa sådär.
Om man märker att barnet inte vill ha, ska jag kalla det smaksensationer när vi börjar?
Ja, om det är mellan 4 och 6 månader så är det smaksensationer, precis.
Men vad gör jag då liksom? Om jag märker, då väntar jag någon vecka och så provar jag om igen. Ja. Eller någon dag, eller ska jag fortsätta ändå?
Ja, om barnet inte visar något intresse vid 4 månader så tar man det bara lugnt och väntar. Man kan vänta till 5 månader och visar inget intresse kan man vänta ytterligare. Men om man säger att barnet blir 6 månader och fortfarande inte visar något intresse, då kan man ju börja prova att man tar mat på fingret och stoppar in i barnets mun och liksom låter det smaka lite och sådär för att väcka ett intresse. Så från 6 månader ska man uppmuntra barnet att provsmaka även om det inte visar intresse. Men före 6 månader så kan man bara ha is i magen och vänta, så kommer det automatiskt för de flesta. Man behöver inte prova på barnet om det själv inte visar att det vill. tidigare än så.
Men då är min nästa fråga lite grann om att blanda bröstmjölken, är det många som ger tips om, med första maten. Alltså bröstmjölken har ju den smak som barnet känner igen. Bröstmjölken har ju även enzymer som underlättar matsmältningen. Så är din rekommendation att man blandar med lite bröstmjölk i de här små första portionerna?
Det beror ju helt på. Det finns olika sätt att göra på. Om man vill göra hemmagjorda puréer till exempel, då kan ju bröstmjölk vara jättebra. Om man mosar olika sorts grönsaker och blandar med bröstmjölk från 6 månader då. Men ger man till exempel plockmat, att man låter barnet äta bitar själv, då kan man ju amma direkt efter maten som efterrätt. Och då blir det ju ändå den här uppblandningen att barnet får bröstmjölk i magen samtidigt som grönsakerna.
Ja, men det har du rätt i. Men jag tänkte mer kanske också det här att om nu barnet är ovant vid smaken, att man har lite bröstmjölk för igenkänningen och för att lättare få barnet att vilja börja
äta. Det kan man göra, men samtidigt är det nästan bara enklare att utsätta barnet för smakerna och fortsätta att upprepa det. Har du ett barn som är jättenyfiken på vad du äter, säg att barnet är 5 månader och sitter med i ditt knä och tittar på din tallrik och tycker att oj vad spännande det ser ut. Då tar du ditt finger och doppar i linsgrytan som du äter och så låter du barnet smaka på det i sin mun. Och då kanske det reagerar med att oj det där var konstig smak. Men så gör du det nästa vecka när ni äter någonting igen eller nästa dag och så får det smaka. Och fortsätter man så kommer barnet vänja sig vid smakerna. Så man behöver egentligen inte göra den här mjuka starten med uppblandning med bröstmjölk, utan det går jättebra att ge rena smaker ändå.
Och man behöver inte vara rädd för barnets reaktion. Att du kan se på barnet att det kanske gör grimaser, eller det behöver inte betyda att barnet kommer att rata det eller inte vilja ha, eller att jag behöver inte vara rädd för att ge eller prova igen.
Nej, absolut inte. Det betyder bara att det är nytt. Att det är ovant. Det betyder inte att barnet inte tycker om maten, utan det är bara att prova nästa gång också.
Du, avokado har jag hört är i och för sig en miljöbov, men finns ekologiska sådana. Sägs vara en bra start, de här både smaksensationerna och smakportionerna. För att den påminner om bröstmjölk i sammansättning och lite i smak också, om jag förstår det rätt.
Ja, men det har jag också hört, att det är liksom kring innehållet att det påminner om bröstmjölk. Men samtidigt är det en ganska mild smak som är lätt att tycka om och äta för barn. Och man kan ju också tänka tvärtom, att det är de här mer utmanande smakerna som barn behöver träna på. Mat som generellt är lätt att äta, till exempel barngröt och sånt, det är ju inget som man behöver kanske träna så mycket på för att tycka om, utan det kommer ju som oftast av sig självt. Så hellre att man kanske ger lite mera starkare smaker och andra smaker som inte är lika milda.
På det direkt bara.
Det handlar ju, i början handlar det om så små mängder, så att det är ju ingenting som irriterar liksom barnets mage och sådär i normalfallet. Om man tänker 4 till 6 månader, då är det ju ett slick på fingret eller 1 milliliter. Det är ju jättelite mat, och då kan man ju ge i princip vad som helst. Det är ju, man behöver inte tänka på salt och sånt där heller när man ger de här pyttesmå smaksensationerna, eftersom att det handlar om så lite mat. Utan då kan barnet smaka av den mat som föräldrarna äter. De kan smaka grytor, såser, soppor, allt som går att stoppa ner fingret i och låta dem smaka.
Men senare när de börjar äta lite större portioner, eller mindre portioner också, när det är en portion istället för en sensation, då finns det ju ändå saker som vi inte rekommenderar att börja med.
Ja.
Nu får du rätta mig om jag har fel, men några som jag har hört, honung ska man ju inte ge barn under 1 år av olika anledningar, men spenat kanske överlag, rödbeta, bladselleri, för de innehåller nitrater, salter och så vidare som omvandlas till nitrit och kan påverka kroppen negativt. Det är inte jättefarligt, men ska man undvika något så är det i alla fall i stora mängder till barn under 1 år pratar vi om nu. Rätta mig om jag har fel och lägg till några, om du har säkert fler som du säger att vänta med det här.
Det är ju väldigt få saker som tur är, så man kan ju fokusera mer på vad man kan ge barnet än vad man ska undvika att ge egentligen. Det här med gröna bladgrönsaker är väl omdiskuterat. I många andra länder så är det fritt fram att ge spenat och sådär utan problem. Men jag tänker att det är väldigt sällan ett konkret problem för ettåringar eller barn under 1 år, de kan ju inte äta liksom rucola, sallad och spenat och sånt. Det är en väldigt konstig konsistens och form för dem att äta. Så självklart ska man inte mixa ner det till en smoothie och ge barnet en grön smoothie, är kanske inte det som är aktuellt. Men skulle man göra en soppa eller en gryta som innehåller lite spenat, så är inte det någon fara heller. Men de ska inte ha enbart de här livsmedlen. Och detsamma gäller rödbetsjuice, kan också göra att kroppen bildar en del nitrit, som då teoretiskt kan göra att barnet har lite svårare att transportera syre i kroppen. Så att det är väl onödigt att ge rödbetsjuice till småbarn. Sen är det ju honung som du nämnde, är ju jättesällsynt, men har man otur så skulle det kunna vara så att honungen innehåller sporer av en bakterie som småbarn inte riktigt kan hantera. Hos oss vuxna så dör de här sporerna i magsäcken, men för barn under ett år så finns det en risk att de skulle kunna överleva och orsaka en allvarlig infektion med ett gift som heter botulin i barnets kropp. Man skulle ha väldigt otur, men samtidigt så kan det bli så pass allvarligt så att det är lika bra att undvika honung helt och hållet för säkerhets skull.
Ja, och där, Josef, kan vi ju tillägga att barn som har fått det under de senaste 50 åren, det är ju extremt.
Ja, det är enstaka. Jag tror det är några enstaka fall de senaste 50 åren, så att man skulle ha extrem otur. Och i en del andra kulturer så ger man ju honung till barn, men det är ju inget som barn behöver, så därför är det väldigt lätt att strunta i och ge det helt enkelt. Opastöriserad mjölk är också en sån där sak. Om man skulle bo på en bondgård eller sådär till exempel, eller tillgång, så ska man inte ge direkt från mjölk från kossan till ett barn, för det kan ju innehålla EHEC och campylobacter eller lite sådana saker som småbarn har svårare att hantera. Men den mjölk man köper i mataffären den är ju alltid pasteuriserad, upphettad, så den är inget problem. Sen ska man väl inte ge för mycket riskakor och rismjölk och sånt där, på grund av att det kan innehålla en del arsenik. Men det är inte förbjudet, utan det handlar ju om en mängd där också, så att man inte ska ge för mycket.
Ja, men vi pratar ju mycket om ris, att köpa rätt ris, för att vissa länder har tyvärr mer arsenik i sitt ris. Och det följer då också med riskakorna. En annan diskussion angående riskakor är ju då att man äter sig mätt.
Ja, på väldigt lite näring egentligen. Den innehåller ju inte det barnet behöver överhuvudtaget. Så att, och egentligen samma sak. Nu blir kanske många föräldrar tycker att det här blir provocerande, men majskrokar är ju samma sak egentligen, som många ger sina barn, att du vet hur de ser ut, som stora okryddade ostbågar. Barnen kan greppa dem och hålla, och så tycker de om att suga på dem och äta dem. Men de här innehåller ju egentligen ingen näring överhuvudtaget. Så det är väldigt onödigt att barnen fyller upp sin mage med majskrokar.
Ja, framförallt om viktkurvan kanske ser ut på ett visst sätt, och man får lite så kallad bukfylla med det här och inte så mycket näringsriktig mat. Men det vi kan, kontentan av den diskussion vi har nu, Josefin, den är väl mer att det finns inte så många big no-nos, utan mer att titta på ditt barn, lär känna ditt barn, prova det mesta. Men kanske fokus på att ge näringstäta råvaror som möjligt, alltså högkvalitativa fettkällor. Ja. Och då kan det ju vara kallpressad olja, smör, du har också frukt och grönsaker, lite kött eller linser, järnrik mat. Leverpastejer är många som rekommenderar, lite leverpastej på fingret eller en liten smakportion. Altish havregröt.
Ja, havre är ett bra livsmedel. Småbarn ska ju introduceras långsamt för gluten också. Gluten finns ju framförallt i vete, men i råg och korn och sådär. Havre är ju naturligt glutenfritt, så att havre är ju både av den anledningen att det blir långsammare introduktion av just gluten, men också att havre är naturligt ganska näringsrikt, både på bra fetter och lite järn innehåller det och sådär. Så att havre är en bra livsmedel för småbarn.
Så variationen är egentligen nyckeln?
Ja, absolut. Ja. Variationen, att det handlar ju både om näringsmässigt, att de ska få i sig alla näringsämnen som de behöver, men också det här som vi pratade om innan med smaker och konsistenser, att de ska få vänja sig vid så mycket olika saker som möjligt. Och sen handlar det också om allergier, att det är bra att introducera så många livsmedel som möjligt för att minska risken för att barnet utvecklar livsmedelsallergi senare.
Exakt, och där, Josefin, där måste jag få flika in och tala om för er lyssnare att där har vi ju ett fantastiskt avsnitt också med en barnläkare och allergolog sen tidigare. Om ni tittar ner i informationen som hänger med det här avsnittet, så finns det där även en länk till det. Mycket bra tips om just barn och allergier. Mycket myter runt omkring det.
Ja, men bra. Och framförallt handlar det om att man inte ska undvika de livsmedel som man är rädd att barnet skulle kunna vara allergisk mot, utan att man inkluderar till exempel ägg och fisk och nötter i nötsmör och sånt där under barnets första tid, att det är en del av barnets kost, att man inte undviker någonting med rädslan att barnet ska kunna bli allergiskt, utan att det är tvärtom, att man kan minska risken att barnet blir allergiskt om det får smaka på de här sakerna också och äta det kontinuerligt.
Precis så. Men det du var inne på förut, det här med hjärnans utveckling och omega-3, och vi kan väl bara lyfta det lite kort igen. Var får jag omega-3 om föräldrar nu vill ha tips och råd hur jag får i mitt barn så mycket som möjligt av det?
Via bröstmjölken får man jättemycket, så amningen är bra att behålla så länge som möjligt. Men när det gäller livsmedel så är det ju framför allt den bästa formen av omega-3 som är mest effektiv är ju egentligen bara i fetfisk, lite i magerfisk också, men i fisk framförallt. Sen finns det ju liknande fettsyror i växtbaserade oljor och nötter och fröer och sånt där som också är, och avokado till exempel. Men i den allra formen som kroppen helst vill ha och som är allra viktigast för utvecklingen är ju egentligen i fetfisk. Så om man äter helt vegetariskt så kan man ju som ammande behöva ta tillskott av omega-3, och även för småbarn kan det ju vara aktuellt sen om de äter veganskt eller vegetariskt.
Men omega-3 på ett eller annat sätt är viktig. Man undrar ju många gånger om att tillföra vätska, och många ger ju vatten till sina barn när barnet har blivit några månader. När och hur behöver jag tillföra vatten?
Ja, absolut inte före 6 månader har man ju inte något som helst behov av att dricka vatten, och knappast därefter heller. Man kan ju låta barnet provsmaka vatten på samma sätt som det får provsmaka alla andra typer av livsmedel, så, för att det är en smak att prova på och så. Men om man ammar barnet så är det mycket bättre att fylla på med bröstmjölk efter maten istället för att ge vatten. Då kan man ju låta barnet smaka lite mat och äta lite mat, och sen så ammar man direkt efter och fyller på. För i början, det beror helt på barnets ålder, men har man liksom en 6-7 månaders, då kanske de äter några teskedar mat, och sen måste de ju fylla på med bröstmjölk för att få i all näring som de behöver, eftersom att de inte har kommit så långt med maten än, så att säga, den övriga maten. Så att bröstmjölk är ju bästa vätskekällan hela barnets första år egentligen. Sen kan man ju fylla på med vatten, alltså barn, om de har ett intresse för att dricka vatten så kan de ju få göra det såklart och så, men det finns ju ändå risk att en del barn tycker att vatten är jättegott och så, att de hellre vill dricka vatten än att äta mat, och då, vatten innehåller ju ingen näring, så att det är ju lite slöseri på plats i magen egentligen.
Ja, återigen det här beroende på hur barnets vikt ser ut då. Hur barnet mår, så kanske vatten inte är det bästa, och framförallt ingen näring i det, utan även där så kan det ju vara någonting som fyller upp buken då och gör att du inte äter så mycket som du borde istället. Men du, hur är rekommendationerna nu med amning då? Hur gör jag? Jag börjar se att jag har ett intresserat barn av de här sensationerna och mat. Portionerna, eller smakportionerna. Hur rekommenderar du, vad ger du för information angående amning under den tiden och fortsätta månader?
Ja, men jätteviktigt, för många föräldrar har ju frågor kring det här, och de vill kanske till och med ha ett schema hur man ska lägga upp. Hur ska man tänka, när ska man amma, när ska man ge mat och hur ska man planera det här? Och tidigare så gav man ju rådet att man skulle byta ut amningsmål till mål med annan mat. Att man tog bort en amning och la till vanlig mat istället. Men den nu gällande rekommendationen är ju att man ska fortsätta amma fritt och utöver det lägga till lite mat vid de andra måltiderna. Så man behöver egentligen inte förändra amningen överhuvudtaget bara för att barnet börjar äta annan mat. Utan du fortsätter att amma precis som du gjorde före 6 månaders ålder. Att du ammar när barnet visar att det vill det, dygnet runt. Och sen när det är dags att du till exempel ska äta frukost, ja, men då låter du barnet smaka lite mat till frukost också. När det blir lunch och du ska äta lunch, så låter du barnet smaka lite mat till lunch och till mellanmål och till middag och så vidare. Du behöver inte liksom byta ut ett mål i taget så som man rekommenderade tidigare. Att man skulle till exempel då börja ge lunch en gång per dag, och så gjorde man så i några veckor, och därefter la man till ett mål till, och så hade man ett schema att följa. Utan man kan liksom successivt öka mängderna vid alla måltider istället.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fortsätter du amma fritt och erbjuder barnet att smaka mat vid alla de måltider som övriga familjen äter?
Så det finns egentligen ingenting som säger att när jag har ett hungrigt barn så ger jag den här lilla matportionen innan amning eller direkt efter amning?
Nej.
Utan jag kan ge dem mellan amnings... Men då kanske jag har en bebis som sover tills nästa amning.
Ja, så kan det ju vara. Men när man är som i 6 månaders åldern och sådär, så har man ju lite längre vakenperioder än när man är nyfödd. Så man har ju större utrymme att ge mat. Men ibland kan det ju vara så att de sover när man själv äter mat. Och då får man väl hoppa över den måltiden eller låta dem provsmaka någonting när de vaknar. Men huvudbudskapet är väl att man behöver inte hålla tillbaka på amningen för att barnet ska äta annan mat istället. Utan rekommendationen från Livsmedelsverket och WHO är ju att man fortsätter att amma fritt under hela amningsperioden. Och amning ska egentligen inte ses som måltider på det sätt som övrig mat ses. Utan amningen sker liksom utöver att man ger barnet mat.
Ja, och föräldrar, mammor är ju intelligenta nog att ha tillit till sig själva och sitt barn och ge mat när barnet så önskar.
Mm.
Det var inte att idiotförklara någon som jag frågade, utan det var mer liksom, ja, jag tänkte om det fanns någon fördel med att prova, jag tänker kanske mer smaker och sånt där, prova innan eller efter att man hade ammat, att det kan stärka sättet att sen vilja fortsätta.
Det är så olika mellan olika barn, så där får man nästan uppleva själv som förälder vad som fungerar. En del barn kanske inte vill smaka mat om de ammar direkt före måltiden. Att det är en fördel om man väntar, man har en paus på åtminstone en timme emellan eller sådär. Men andra barn kanske äter bättre om de har grundat med bröstmjölk precis innan de får smaka den andra maten. För då är de tillräckligt mätta för att kunna fokusera och ha liksom uthålligheten att provsmaka annan mat. Så för en del fungerar det bättre att amma till efterrätt, för en del som förrätt, för en del så blir amningen mellanmål och sådär. Det kommer vara väldigt olika mellan olika familjer. Så därför kan man liksom inte göra ett standardiserat schema som man delar ut och säger att de här måltiderna per dag ska barnet äta. Utan rekommendationen är att man ammar precis när man vill och sen så lägger man till det som man kallar tilläggskost, alltså den vanliga maten, i successivt ökande mängder. Och de första månaderna behöver ju inte den här tilläggskosten vara så mycket, för att amningen innehåller det mesta som barnet behöver, förutom järn. Hela den här perioden mellan 6 och 12 månader har man ju på sig att öka mängderna mat. Och det är först egentligen vid 1 års ålder, vid 12 månader, som man säger att det är bra om barnet har kommit upp i hela portioner lunch och middag. Många föräldrar har ju en stress kring det här, att de tror att barnet behöver äta mycket mer vanlig mat tidigare, upplever jag.
Ja, det är så. Ja. Och hemskt att känna den stressen. Du har gett lite lugnande besked ändå, Josefin, tycker jag. Du som har med de här barnen att göra, jag har ju bara såna här pyttisar. Och där säger vi att man ska amma minst 8 när man då önskar amma. Om man ska helamma så ammar man vid minst 8 tillfällen eller fri amning när barnet behöver eller har signaler för att amma. Men kallar vi det här helamning upp till 1 års ålder med smakportioner? Eller vad kallar vi det? Delamning?
Ja, helamning. Definitionen för helamning är ju att barnet enbart får bröstmjölk och D-vitamin och eventuella mediciner om det skulle vara så. Så att så fort barnet börjar smaka, även om det är pyttesmå smakprover, så är det ju per definition delamning som gäller. Men det är ju det här blir klurigt, för att barnet kan ju amma precis lika mycket som det gjorde när det helammade egentligen. Men så fort det har börjat smaka även vanlig mat, alltså fast föda, tilläggskost, så kallar man det delamning. För då är det inte enbart amning som barnet får, utan även annan mat.
Och då är man ju, som många mammor är, oroliga för att mjölken ska sluta produceras i den mängd, alltså så att bröstmjölken sinar eller inte behåller sitt näringsvärde.
Ja, det viktiga också att komma ihåg är ju att bröstmjölken fortsätter att tillverkas precis på samma sätt som den har gjort tidigare. Alltså att den tillverkas utifrån efterfrågan. Att ju mer barnet ammar, desto mer mjölk bildas. Så att om man vill behålla en amning och en produktion av bröstmjölk, då är det ju bra att fortsätta amma så mycket som möjligt även efter 6 månader. Börjar man trappa ner på amningen när barnet äter annan mat, då kommer ju automatiskt också att produktionen av bröstmjölk att minska. Så att grundtanken där för att behålla en mjölkproduktion är ju att inte byta ut amning till annan mat, utan att fortsätta amma lika mycket och på toppen av det lägga till annan mat, så att man inte minskar ner på amningen. För när du minskar ner på amningen så minskar du produktionen. Så det kan man ju behöva stöd i föräldrarna, eller grundtanken om det här hur bröstmjölk tillverkas, och att det fortfarande är amningen i sig som gör att det tillverkas mer mjölk. Bröstmjölken kommer ju aldrig plötsligt att försvinna bara för att barnet har blivit äldre, utan du kan fortsätta tillverka stora mängder mjölk i flera år om du fortsätter att amma tätt så. Sen blir det ju för de allra flesta någonstans, säg kring 1 års ålder eller sådär, så har ju barnet ändå kommit upp i så pass stora mängder mat att amningen delvis har liksom trappats ner och minskats. Och då gör det ju också, tillverkar du mindre mängder mjölk, men det är ju samtidigt inget problem eftersom att barnet kan försörja sig per annan mat också så. Men det kan vara värt att just kring den här åldern, 4, 5, 6, 7 månader, att man har en grundtanke om att man vill skydda amningen och bröstmjölksproduktionen genom att se till att man inte minskar ner på amningen utan behåller den i samma utsträckning som tidigare för att behålla produktionen av mjölk.
Om då har jag en fråga till dig. Om då barnet ammar inte så frekvent som den tidigare har gjort på grund av den här matintroduktionen, eller att den har börjat äta lite mat, kan jag stimulera till en ökad produktion själv med hjälp av handstimulering eller med en bröstpump?
Ja, det beror på. Om du känner att det är jätteviktigt att ha kvar din mjölkproduktion, att du vill fortsätta amma, då kan det vara värt att man aktivt håller igång den. Det är ju sällan att du behöver börja handstimulera eller pumpa med en pump eller sådär. Men däremot så kan man ju använda barnet lite mer och aktivt lägga till att man alltid erbjuder amning som efterrätt efter maten. Att man alltid erbjuder amning som mellanmål tillsammans med en frukt och en macka kanske. Att man erbjuder amning till kvällen istället för välling till exempel. Och så där. Att man faktiskt tänker till och använder bröstmjölken och amningen där fler gånger under dygnet. Sen är ju amning under natten också, precis som under de första månaderna, superbra för att hålla igång mjölkproduktionen. En del tänker ju att man måste sluta amma på natten där kring 6 månader för att barnet inte, då kanske har hört att barnet inte behöver det längre för näringen och sådär. Men om man tänker för att behålla en mjölkproduktion så är det ju jättebra att fortsätta amma på natten. Då har man mer av det här mjölkbildande hormonet prolaktin som gör att man bildar mer mjölk.
Precis. Det gör ingenting att om barnet inte vill så behöver man inte amma på natten, för det klarar sig ändå. Men vill barnet och mamma amma på natten så är ju det bra då för mjölkproduktionens skull.
Och det här gäller ju då även andra halvåret mellan 6 och 12 månader och även därefter. Liksom. Sen är det klart en fråga hur länge orkar man amma ofta på natten och sådär. Men om det inte är ett problem för föräldern eller för barnet, då är det bara positivt.
Och det är ju mycket i det här med att amma för barnet. Det är ju för mat, men det är ju också en närhet. Och många vill ju därav fortsätta med det man då kallar för att mysamma. Nej. För att ha den här närheten, anknytningen, den här stunden tillsammans med sitt barn. Oavsett om det äter på dagarna och vill amma lite på natten. Eller kanske både amma på dagen och natten och fortfarande äta sina portioner. Men du, jag har en fråga om gröt som jag tror många ställer. Om barnet, sover barn bättre när jag ger, för det är ju väldigt intressant när barn kommer upp i 6, 7, 8, 9 månaders ålder att föräldrarna är trötta och vill sova på natten. Är det bättre att då ge en härlig gröt som barnet blir mättare av och därmed sover bättre på?
Ja, om man pratar om ett barn i den åldern, 7, 8, 9 månader, då kan det vara ett alldeles utmärkt att ge gröt till kvällen. Då skulle jag säga att gröt följt av amning är ju en jättebra kombination till exempel. Ger du välling istället till kvällen, då är ju risken stor att det ersätter amningen. Ger du en portion gröt så kan du ge gröten först och så kan du amma som mjölk till efterrätt. Liksom. Så det är en väldigt amningsvänlig variant när det gäller de större barnen. Och de flesta i den åldern behöver ju någon slags mättnad för att sova lite bättre på natten. Även om hunger är ju inte den enda anledningen varför barnen vaknar, utan de kommer förmodligen fortsätta vakna i alla fall och söka närhet och trygghet och den här biten. Så det är ju inte bara hunger som gör att de vaknar under natten. Men pratar man däremot om riktigt små barn så kan man ju få samma fråga. Om man tänker en 4-månaders bebis och sådär. Där är det väl bra att komma ihåg att rekommendationen kring gröt skiljer sig ju inte åt från andra livsmedel, utan rekommendationen är ju att börja med portioner med gröt tidigast från 6 månader. Och vill man prova med gröt tidigare än så, till exempel från 4 månader, då är det ju det här pyttesmå smaksensationer som gäller. Och det är ju liksom ett slick på fingret och sådär. Och det är ingenting som kommer göra att barnet blir mättare och sover bättre på natten för att det får smaka en milliliter gröt. Så att det finns ju barngröta som säljs som är märkta från 4 månader i affären. Och det ställer ju till den del och blir rätt förvirrat, för att rekommendationen är ju att egentligen börja ge portioner med gröt tidigast från 6 månader.
Många upplever ju att de får olika stöd från sin BVC, eller vad kallar du det, där du är BHV, kallar du det?
BVC går ju jättebra. Mm.
BVC kanske tidigare på vissa ställen. Men att man känner att man får väldigt olika tips och stöd och kanske till och med en press från BVC att man ska börja med smakportioner tidigare än 6 månader. Vad säger du till föräldrar som du möter?
Ja, det där är ju jättespännande. Livsmedelsverket gjorde en utvärdering om rådet kring de här pyttesmå smakproverna som kom ut alldeles bara för några månader sedan. Och då såg man att det var fortfarande en utmaning att följa det här rådet att vänta till 6 månader med att börja ge mat. Utan de allra flesta ger ju mat betydligt tidigare. Jag tror att det var över 90% som hade börjat låta barnet smaka på mat när de var 5 månader. Så att någonting i samhället, oavsett var det kommer ifrån, så finns det ju en, om det är vilja eller om det är en yttre press och krav, men någonting som gör att man är väldigt intresserad av att, eller någonting som gör att man börjar med mat tidigare. Och en del föräldrar upplever ju det här, som du säger, som en stress och sådär. Men då är det ju skönt att landa i att rekommendationen är ju att bröstmjölk räcker som enda föda under de första 6 månaderna. Att det inte är bråttom att börja med någon annan mat, oavsett om det är gröt eller om det är... Ja, man behöver inte börja med någon mat före 6 månader om man inte vill, om man inte har ett intresserat barn och om man inte som förälder känner att man har något intresse av det.
Ja, det är viktigt att titta på vad man har för barn, utgå ifrån barnets behov.
Och också det här som du nämnde, eller var inne på innan, med bröstmjölkens innehåll, är ju bra att stödja föräldrar i att mjölken blir ju inte dålig eller blaskig eller så för att barnet blir äldre, utan den fortsätter ju vara minst lika bra. Tvärtom är det till och med så att det liksom, bröstmjölken innehåller lite mer fett och lite mer protein och blir lite mer energität när barnet blir över 6 månader och äldre. Så att det är ju aldrig så att bröstmjölken liksom förlorar värde, näringsvärde, och inte räcker till för barnet, utan den fortsätter ju vara lika värdefull även efter 6 månader.
Nej, för det tror ju väldigt många, och man får även höra det från sin sjuksköterska eller barnsjuksköterska på BVC att barnet går inte upp och att du inte har tillräckligt med mjölk, eller att mjölken är dålig i sin sammansättning. Och det blir ju väldigt tokigt för väldigt många. För även om brösten känns så där mjuka och inte läcker mjölk på det sätt som den tidigare gjorde när du hade det mindre barnet, så är ju kroppen så fantastisk att den anpassar mjölkens innehåll efter barnets ålder och storlek.
Ja, precis.
Det är helt otroligt vad naturen kan och gör. Men du, vad skulle du vilja lyfta i det här? Vi pratar idag om att främja amning i samband med den här matintroduktionen till barn då i den här åldern, 4-6 månader, där vi börjar.
Ja, Alltså det är väl att om man ska ta med sig någonting så är det väl att man för ena tänker att bröstmjölken räcker till 6 månaders ålder. Man behöver inte vara orolig att den blir näringsfattig eller sådär som vi pratade om, utan den är gjord för barnet och fortsätter att vara näringsrik. Fram till 6 månader räcker det med enbart bröstmjölk, och även efter 6 månader så fortsätter bröstmjölken att vara utmärkt för barnet, men det behöver utöver bröstmjölken också lite tilläggskost, alltså lite annan mat. Och sen med det här att man kan fortsätta amma fritt efter, även efter 6 månader, att man behöver inte minska på amningen för att öka annan mat, utan man kan fortsätta amma lika mycket och utöver det börja lägga till näringstät, bra annan mat. Och att man inte behöver göra det enligt något schema, att man behöver lägga till en måltid i taget eller sådär, utan att man kan successivt öka mängderna och ge barnet lite mat när det passar till när resten av familjen sitter och äter och sådär. Också att man inte behöver tänka så mycket kring vad man ska ge, utan att man kan ge det som övriga familjen äter i princip. Ibland måste man ju barnanpassa det lite, men oftast. Och att det är bra att man ger så olika saker som möjligt, så mycket olika smaker och konsistenser. Och så att man behöver inte göra ett potatismos och ge varje dag samma sak, utan att man kan låta barnet smaka i princip allt. Det viktigaste är ju att det inte är några konsistenser som barnet kan sätta i halsen eller något sånt där, såklart. Och sen det här med att man kan få fortsätta amma på natten om man vill det, om man passar med det, tycker att det är okej. Att det är bara bra för mjölkproduktionen, att man egentligen inte överhuvudtaget behöver trappa ner på amningen för att få barnet att äta mer annan mat, utan man kan liksom behålla amningen. Jag tycker Livsmedelsverket skriver det ganska bra på sin hemsida, att det finns en som är sammanfattning där, så står det att man kan se avvänjningen från bröstet och tillvänjningen till annan mat som två olika processer som inte alls behöver ske samtidigt. Alltså att bara för att man börjar ge barnet annan mat betyder inte det att man behöver börja trappa ner och avvänja från amningen, utan det är två olika processer som kan inte behöver ske samtidigt, som inte behöver ha med varandra att göra. Och det är som en tanke som jag tror att många föräldrar inte har haft, för att man tänker att bara för att man börjar med annan mat så ska man per automatik sluta med amningen eller minska ner den. Och så behöver det absolut inte vara, utan barnet kan både amma och äta bra av fast föda också.
Fasa in och inte fasa ut. Kanske.
Precis, trappa upp och inte trappa ner, fasa in och inte fasa ut och sådär. Mm. Lägga till och inte ta bort. Utan att det är liksom, och det spelar ju också roll hur vi pratar om det. Att man pratar om tilläggskost, och att man inte säger typ riktig mat eller rejäl mat eller sådär, för det skulle kunna indikera att bröstmjölken är dålig då och inte tillräcklig. Att man lägger, som du sa, att man fasar in mat, men att det inte behöver betyda att man fasar ut amning. Sådär. Så att man pratar om tillvänjning till mat och inte avvänjning från bröstet och sådär. Det handlar ju om att stärka förälderns tillit till sin egen förmåga att fortsätta amma och behålla mjölkproduktion och så, att man stärker dem i det. Hälso- och sjukvårdspersonal ska ju som stödja och främja amningen under hela amningsperioden för de som vi började prata om i början, de som vill amma såklart. Och då ingår ju inte råd om att ge råd om att ta bort amning eller minska på amning. Det är ju inte att ge amningsfrämjande och stödjande råd, utan tvärtom så ska man ju som stärka föräldern i att fortsätta om de själva vill det.
Mm. Ja. Och när man vill avsluta, att kunna finnas där också. Att kunna ta hjälp och stöd av er som jobbar där ute med just det här, Josefin. Det är jätteviktigt att ni finns till stöd och hjälp för de här kvinnorna. För det kan vara en jobbig fas också. Jag har bestämt mig, jag vill inte fortsätta amma. Vi har informerat om fördelar. Vi måste informera hur du kan avsluta och hjälpa och ge stöd i det. Så viktigt att vi tar hjälp som föräldrar. Men du, jag har en fråga angående det här. När jag flaskmatar och ger ersättning till mitt barn och jag kanske bara har ammat i 2 veckor. Har vi helt andra förutsättningar? Är det helt annan information jag ger då med matintroduktion? Eller följer det här tidsperspektivet tidigast 4 månader eller 6 månader?
Både och. Grundtanken är ju att man ge flaska fritt, samma sak som man ammar fritt, att barnet liksom får äta från flaskan när det är hungrigt och inte ska följa något schema eller sådär. Men skillnaderna är väl dels att man inte ska fortsätta efter 1 års ålder. Så för att amningen har ju hälsofördelar, som hälsofördelarna är ju större ju längre tid man ammar, hälsovinsterna av det. Det har ju inte formula på samma sätt, så att där finns det som ingen anledning att fortsätta med formulan om barnet har kommit upp i fulla måltider med vanlig mat.
Alltså ersättningen.
Ja, ersättningen. Modersmjölksersättningen. Men grundtanken kring 6 månader är att barnet fortsätter med modersmjölksersättning för att kunna ha en långsam introduktion av den andra maten. Och då måste man ju under tiden fylla på med ersättning efter måltiderna på samma sätt som man fyller på med andning. Så där är det samma. Men just att det finns en del föräldrar som tycker att det är så smidigt med flaskan så att man liksom har kvar den efter längre upp i åldern. Och det finns det ju ingen anledning till, utan då är det ju bättre att barnet kommer igång bra med rejäl, vanlig, liksom, riktig mat som är liksom, fisk och kött och potatis och grönsaker och linser och sånt där. Liksom. Kan bli att det är smidigt att ge flaska, tycker man att det är. Men det, eftersom att det inte har de hälsofördelarna varken för barn eller mamma, så är det ju inte den anledningen att behålla det längre tid. Som det ser ut nu så säger man nog i Sverige att det är 6 månader som gäller för matintroduktion även för barn som får ersättning. Men jag vet att i de nya nordiska näringsrekommendationerna som kom ut nu 2023 så har man faktiskt ändrat det, att man säger att 4 månader är en bra ålder att börja introducera för mat just för barn som får modersmjölksersättning. Och det handlar ju om att de dels att de inte är beroende av de här hälsofördelarna som amning innebär, men också av att bröstmjölken har ju olika smaker beroende på vad mamman äter och sådär. Så barnet får ju faktiskt smakträna även när det bara får bröstmjölk, medan modersmjölksersättningen inte har olika smak, utan den smakar liksom bara på sitt sätt. Så därför tänker man att den här smakträningen är lite viktigare för barn som får ersättning. Och att det därför kan vara en fördel att börja lite tidigare där. Så att det blir spännande att se hur råden i Sverige kommer se ut framöver. Det kan hända att det kommer ändras till 4 månader just för barn som får ersättning. Så det får vi se.
Ja, det får vi se. Vi är inne i 2024 redan ju. Och ja, vi vet inte vad året och kommande år har att ge riktigt. Men det där är väldigt intressant, allt det här vi har pratat om idag, Josefin. Men också det du säger om det bröstmjölken ger till barnet i smaker. Det mamma äter, det får ju bröstmjölken en smak av. Så tips till dig som ammar där ute, se till att du också har en variation i kosten. Inte bara för att du ska må så bra som möjligt, men även för att ditt barn ska få de här olika smakerna. Var inte rädd för att prova vitt och brett. Variation är nyckeln till mycket i det här, både för dig och för barnet faktiskt. Så är det. Men Josefin, har du något avslutande? Är det något vi har glömt prata om eller ta upp i det här?
Jag tror nästan inte det. Det var ju som ett ganska stort område som är svårt att sammanfatta, men det är väl att man ska egentligen att man ska titta på sitt barn mer än man tittar på scheman och sådär om hur barn borde göra i en viss ålder. För skillnaderna mellan barn är väldigt stora, så att man aldrig jämför ett barn både med det här om när är det lagom för mitt barn att börja. Är det vid 4 månader, vid 5 månader, vid 6 månader, vid 6,5 månad? Det kan ju skilja sig åt mellan olika barn, att man istället tittar på om barnet verkar vara redo eller inte. Men den andra biten också, att man inte jämför med andra barn hur snabbt fram man kommer i matintroduktionen. För om man tittar på en 9 månader så kanske någon äter hela barnmatsburkar eller fulla portioner, medan ett annat barn bara äter några teskedar mat. Så skillnaden kan ju vara väldigt stora inom vad som ändå är normalvariationen. Så att man inte försöker inte snegla så mycket på andra föräldrar, utan ha tillit till sitt eget barns förmåga att man tar i dens takt. Och så länge man har kvar amningen så är det ju inte så bråttom med den andra maten, utan då vet man alltid att man kan fylla på med amning efteråt om barnet inte har ätit så mycket. Och det finns fördelar också att barnet, eller att matintroduktionen går så här pass långsamt. Det enda man behöver tänka på är just det här med järnet, att den mat man ger ändå är näringsrik, näringstät och att den innehåller järn, så att man inte riskerar att få brister för barnet. Men annars är det egentligen inget problem att matintroduktionen går långsamt, utan amningen finns ju där som backup, som liksom ger en bra grund med superbra näring för barnet. Så man hela den här perioden mellan 6 och 12 månader är ju en period när barnet ska lära sig att äta. Så att det är inte så himla bråttom med allting. Att ta till sig det.
Nej, och en sak som vi kanske inte har nämnt, det är ju att vi har ju tillägg i vårt land av D-vitamin med droppar till barn. Och det är ett helt eget avsnitt som finns, som ni kan lyssna till. Och det är väl det. Järn och D-vitamin behöver barn utöver det här som vi har pratat om idag. Men som sagt, om D-vitamin finns det mycket att säga. Så därav ett eget avsnitt, ett viktigt sådant. Men Josefin, du sammanfattade det hela väldigt bra. Att tilliten till dig själv som förälder och till ditt barn. Lyssna, ta till dig det du vill. Ta stöd och hjälp när du behöver. Och lämna där det andra därhen, skulle jag säga.
Mm.
Och inte jämför dig med någon eller någon annan. För att det här är ju, även om du har 5 eller 10 barn sedan innan, så märker du att skillnader i de olika barnen och vad de gillar och hur de heter. Det är skillnad.
Ja.
Josefin, varmt stort tack för din medverkan i Babys podcast.
Tack själv. Alltid spännande.
Alltid spännande. Alltid roligt att ha proffs som du med. Fortsätt att ta hand om dina barn och föräldrar på bästa sätt, både när du är på BVH, när du dolar och ger amningsstöd. Så viktigt. Så hoppas jag att vi kanske hörs snart igen, Josefin. Det finns säkert ett ämne, ett viktigt ämne som vi kan ta upp senare. Så stort och varmt tack för idag, Josefin. Och ni där ute, tack för att ni har lyssnat än en gång. Vi har många, många, många avsnitt, och allt ifrån där tiden innan du är gravid till nästan ända fram till klimakteriet. Så vi täcker in Rebecca Kaplan-Sturk, vår specialistläkare förlossning, gynekologi, och jag, Karina Barnmorska, som vi täcker in i Babys podcast. Så lyssna gärna, följ oss gärna på Instagram där vi också finns under Babys podcast. Men vi hörs snart igen. Ta väl hand om dig där ute. Rebecca Kaplan-Sturk är tillbaks nästa vecka. Så ha det gott. Hej så länge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.